Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Välkommen till Tyresöradion. Det här är nu en filmkrönika som du kommer att kunna lyssna på under vår så kallade julslinga. Och det betyder att vi kommer att prata i det här programmet mest om filmer som kommer lite längre fram i januari. För att som du som är trogen lyssnare på Tyresöradion, du har kanske redan hört när vi har pratat om själva filmerna under julen. Och att Lars Österdahl och jag har valt att göra så, det beror ju på att ibland så behöver man ju, när det är mycket helgdagar, välja lite grann. Man går inte på bio varje dag, va?
Nej, dels håller vi ju stängt från, ja, vi kör den sista filmen där i december, någonstans runt mitten oftast. Någonstans mellan 10 och 13 brukar det vara. Och sen tar vi lite julledigt och sen kommer inte vi igång förrän efter nyår. Så att vi startar upp men runt 4-5 januari där.
Och sen är det ju också så att i julhelgen så kanske man reser bort och man kanske får det där efterlängtade biokortet i julklapp.
Ja, men precis.
Eller hur? Ett presentkort från...
Alla har väl fått ett presentkort, hoppas jag, i julklapp.
Ja, på bioforellen.
Ja.
Och sen så har man ätit upp julskinkan och så börjar det bli lite sådär, vad ska vi göra nu då? Mm. Innan skollovet är slut och innan man måste iväg till jobbet igen. Och det är ju en liten period där. Och då kan man ju lyssna på den här filmkrönikan så att man sen kan planera in resten av januari.
Ja, men precis. För att oftast är det ju så att när, som du säger, man har stökat av jul och nyårsfirande och allt det här. Och sen så kommer ju faktiskt en vardag igen efter alla festligheter. Och då kan det ju vara trevligt att veta lite vilken film som vi har tänkt att visa. Eller vilka filmer.
Och sen är det ju också så att pengarna brukar ju ta slut där i slutet av januari. Och vill man då gå på bio, då är det bättre att gå här i Tyresö. Där biopriserna är mycket lägre.
Ja, vi håller ner priserna så mycket vi bara kan. Och så som du säger, det är ju väsentligt billigare att göra ett biobesök här lokalt än att ta sig in till stan.
Alla matinéer, alltså barnfilmerna som går på söndagarna, de är ju betydligt billigare än om man skulle ta med sig alla barnen in i stan.
Mm.
Här betalar ju barn i allmänhet 80 kronor på en matiné. Och även de ordinarie priserna för vuxna ligger ju på 115. Och är man medlem dessutom i filmföreningen, då betalar man bara 100 kronor.
Ja.
Och 100 kronor för en bio in i stan, det kan du inte nästan gå på någon.
Nej, då är det en väldigt kort film som i så fall, skulle jag säga. Mm. Det kan hända att de har någon sån där specialfilm. Men då pratar vi ju mer dokumentäraktigt eller något sånt där på en 40 minuter kanske. Eller något sånt där. Det kan hända. Men här kan du alltså gå och se alla de stora premiärerna exempelvis. Och är du medlem som sagt så betalar du 100 kronor istället för kanske det dubbla som de tar ibland in i stan.
Och premiärerna, de är ju ofta in i stan på en fredag, en torsdag eller fredag. Och då kommer de ju på söndagen här. Så att det är ju egentligen, inom en vecka så är det ju en premiär fortfarande.
Ja.
Och det gör ju att du hinner ju gå och se de här filmerna innan vi ens vet så mycket om dem.
Nej, precis. Vi försöker ju att plocka filmer som är så aktuella som möjligt oftast. Vi har väldigt mycket premiärer i våra bioprogram generellt.
Sen så kommer det ju också då några repriser. Sådana filmer som du kanske missade men gärna hade velat sett. Och vi återkommer till dem lite längre fram då.
Ja.
Men vi kör väl igång?
Ja, men det gör vi.
Söndag 12 januari klockan 18. Vad visar vi då?
Då visar vi en film som heter How to Make Millions Before Grandma Dies. Och det är en dramakomedi, säger man. Och lite enkelt kan man väl säga så här, vem ska få ärva mormor när hon dör?
Mm. Jag såg ett förslag på en svensk titel där den hette Min mormors miljoner.
Ja, det hade kunnat funka. Det hade nog varit lite enklare kanske än, ja, än hela den där långa harangen.
Ja, och den engelska harangen där har de bestavat med stor bokstav på vartenda ord. Det vet jag inte heller.
Nej, jag vet inte heller det. Liksom.
Men det är mormors miljoner. Mm.
Ja, precis. Och där är ju då som sagt, stora frågan är ju vem ska få ärva när hon dör? Är det den som förtjänar det mest men inte behöver det? Eller den som behöver det mest men inte förtjänar det? Och här har man då... jag tycker att själva det upplägget är en väldigt bra grund för att skapa ett väldigt trassligt och så familjedrama.
Mm. Och han som då gärna vill ärva sin mormor, han kallas i... Han har säkert ett annat namn, men jag har bara hittat att han kallas för Unge M.
Mm.
M som är Martin då kanske. Ja. Och han har ju hoppat av skolan och så vill han bli rik utan att behöva arbeta. Och när hans mormor Menjo blir sjuk så ser han sin stora chans. För om han tar hand om henne tillräckligt bra så kanske han får ärva. Och den som har gjort den här filmen, han heter Pat Buonitipat. Och heter man så, då kommer man någonstans från Asien och han kommer ifrån Thailand. Och han är en ung kille, han också. Han är lite äldre än Unge M. Han är 34 år, men i filmvärlden så är han ju ung. Och han har gjort tv-serier som yrke. Och han har en tv-serie som heter Hormoner. Det är du. Du har tonåringar också, va?
Ja.
Och han har blivit väldigt känd för sina tv-serier. Men det här är första gången han ger sig i kast med en långfilm.
Mm.
Och den blev så lyckad så att den har fått en massa priser i Asien. Den har alltså fått motsvarande festivalpriser som vi har ju kan i Europa då. Men han har fått motsvarande pris i både Indien och i Japan och i Thailand. Mm. Så att det här är en coming man, tror jag. Det är nog inte sista filmen han gör, utan jag tror att det här är nog hans genombrott kanske.
Det kan vara så.
Kan vara. Mm.
Och vi har ju sett en hel del bra filmer faktiskt under de senare åren från Asien.
Ja, vi har ju jättemånga fina japanska filmer.
Ja, men så den här har jag faktiskt höga förväntningar på.
Det har jag också hört. Det blir mycket bio man måste gå på i januari.
Ja. Ja, det är jobbigt med...
Ja, jobbigt med film.
Jobbigt med film när man måste gå och se så mycket film.
Ja. Tisdagen den 14 januari, då har vi en som heter Partenope. Och den har också undertiteln Neapels hjärta. Och den är klassad som romantik.
Mm.
Ja, vad ska vi säga om den? Den hade världspremiär i Cannes i somras.
Ja.
Och den var ju med då och slog som guldpalmen. Men den förlorade och fick inte det stora priset. Vad säger du om den här filmen nu då?
Det är ju Paolo Sorrentino som är en Oscarsbelönad regissör som då är tillbaka med storslagen romantisk berättelse. Det är mycket vackra bilder. Romantik på hög nivå. Jag tror att vill man gå och hålla sin käresta i handen och få uppleva lite vackra vyer och sommar och allt det där som vi kanske saknar när vi är i mitten på januari. Så skulle jag nog säga att det här är den filmen man bör gå och se.
Ja, alltså jag letar då utländska recensioner, för den här har ju inte visats i Sverige än, så vi har inga svenska recensioner alls.
Nej.
Och så hittade jag ju då The Guardian. Guardian är ändå en ganska, vad ska jag säga, seriös engelsk tidning.
Mm.
Och där så fick jag då lära mig att den här filmen, den handlar om en ung kvinna som har ett trauma från sin uppväxt där två av hennes äldre bröder utsätter henne för sexuellt övergrepp. det var kanske inte riktigt vad man har på reklamen sagt.
Nej, jag tänkte säga det så här, det var inte riktigt den bilden vi har fått när vi har läst om filmen.
Och om jag citerar direkt nu, min engelska är väl som den är, men Partenope simply floats complacently across the screen like a 2-hour ad for some impossible expensive cologne. Det vill säga i svensk översättning, Partenope svävar helt enkelt självbelåtet över skärmen som en 2 timmars reklam för någon omöjlig dyr parfym. De kan konsten ibland att klippa till.
Ja, ja men det kan jag ju då förstå. För jag menar, det är ingenting som jag faktiskt ens har noterat att det skulle ligga något sådär mörkt och liksom dystert i botten på filmen. Utan det har verkligen varit mer, ja men som sagt, vackert och liksom...
Ja, mycket. Den är fransk-italiensk. Och alltså det är... Men det i Cannes-beskrivelsen där står det lite mera vagt. Men som sagt, Guardian är hård på det här. Mm-hmm. Ja, men det är ju en intressant. Det handlar alltså om en kvinna som är så skadad av sin uppväxt så hon har svårt att hitta kärleken. Mm. Och det är klart att om det nu blir så i den här filmen att hon finner kärleken, då kommer alla ju gråta i salongen.
Ja,
men det är nog en snyftfilm.
Ja, det kan jag nog tänka mig. Så att det kanske inte är den där romantiska filmen man sitter och håller handen i, som jag sa, nu när man hör bakgrunden till det hela. Men jag tror ju som du säger, det finns nog väldigt mycket känslor och så i filmen.
Ja, och det är ju alltså i dagens tider med, om vi tänker på det amerikanska valet och alltihopa det här och vilken konservatism som sveper över världen, så är det kanske fantastiskt att en sån känd regissör ändå vågar göra en sån här film.
Ja.
Ja, vi får väl...
Nu blir det nästan så att nu måste man gå och se filmen bara för att liksom skapa sin egen bild av liksom så här, vad är det för något egentligen? Är det en väldigt lång påkostad reklam för någonting som vi inte riktigt vet vad vi ska klassa det som? Eller är det en fantastiskt gripande romantisk drama?
Som man aldrig kommer att glömma. Ja, det blir en upplevelse.
Ja, det tror jag. Mm.
Jag förstår inte att ni hittar alla dessa filmer. Ja.
Nej, men som sagt, jag ska inte ta åt mig äran för alla filmer. Vissa filmer har man själv missat, men det är det som är charmen med det här filmrådet vi har. Att olika utav oss hittar lite olika typer av filmer och så lyfter vi upp dem och så diskuterar vi igenom. Så att,
Ja, och sen så är det ju bara då dagen efter. Då är det onsdagsfilm.
Ja, nu är det ju tvära kast mellan genre här. Onsdagen, där behöver vi inte vara så oroliga för vad det är för typ av film eller vad den kan handla om. Vi försöker oftast lägga action och så på onsdagar. Och den här onsdagen visar vi en film som det är också en uppföljare. Den heter Den of Thieves, Pantera.
Mm. Det är alltså... Ska vi översätta med Tjuvlian eller någonting
sånt? Något sånt. Ja. Den första filmen heter bara Den of Thieves.
Ja, och det är ju i den första filmen, den kom 2018, då rånade den här Tjuvlian Federal Reserve Bank, alltså Riksbanken i USA.
Ja.
Men nu har man flyttat handlingen till Europa. Mm. Så att nu ska man istället göra en kupp mot världens största diamantbörs. Mm. Och jag försökte ta reda på varför den heter Pantera. Alltså det här bara blir full i skratt. Det är en blinkning till Rosa Pantern-filmerna.
Ah, okej. Okay. Mm.
För er som inte såg Rosa Pantern, så vad jag handlade, det är ju också om omöjliga brott. Men det är ju alltså någon form av liga som den stackars huvudpersonen då har fastnat i.
Yeah.
Och då är de här storslagna kupperna. Ja, jag hittade en rolig detalj, och det är att huvudrollen, den spelas av en skådespelare som heter Gerard Butler, snygg verkligen på alla kort.
Mm.
Men han har en bror som heter Brian. Och han är också snygg. Och han gör också film. Mm. Så att i när man läser, så man slår upp och googlar på Gerald Butler, så får man genast frågan om han har en tvilling. Men de är inte tvillingar, men de är lika och de är filmmakare bägge två. Eller ja. Filmskådisar bägge två.
Mm. Mm.
Ja, det var lite att titta på.
Ja.
Sen blir det söndag.
Då har vi söndagen den 19 januari och då är vi tillbaka med matiné. Så klockan 1 kommer en film om en karaktär som är, det är något som jag växte upp med när jag var liten. En riktig favorit, och det är ju björnen Paddington. Och nu heter då filmen Paddington i Peru.
Ja, och det allra senaste vi såg av Paddington, det var väl faktiskt när han drack te med drottning Elisabeth här i samband med hennes jubileum på tronen.
Ja.
Då hade man klippt in Paddington när han drack te. Ja, men Paddington, det är ju, ja, det är dags för nästa generation, tror jag nu.
Ja, men lite så. Ja. Det här blir ju den tredje filmen som är då dataanimerad. Som sagt, när jag växte upp så var det korta filmer med, jag tror att det var rent av liksom riktiga teddybjörnen som man använde och gjorde som en dockfilm ungefär liksom med Paddington. Och ja, böckerna finns ju också att läsa. Jag tycker att det är en fantastisk liksom karaktär, och även familjen runt omkring och händelserna han råkar ut för. I den här filmen så får vi vara med när han återvänder till sitt hemland för att då besöka sin älskade moster Lucy, som nu bor på hemmet för pensionerade björnar. Och i San Paddington, eller Paddington Anda, så är jag helt hundra på att han kommer att lyckas hamna i ett och annat äventyr under den resan.
Ja, han har, hoppas jag också, sin älskade väska med sig.
Ja, alltså jag förutsätter att det är så. Han är ju, ja, nej, men det, och sina marmeladsmörgåsar och ja.
Mm. Och sen på kvällen, då är det en repris på en film som gick här nu i december. Nej, den gick i november.
Den gick precis i månadsskiftet där, slutet av november. Ja. Ja, precis.
Och det har ju varit en film som också har fått väldigt mycket fin kritik och uppmärksamhet. Därför att den är en musical och den är gjord på karaktärer från Trollkarlen från Oz. Och den har spelats som musical i USA i många, många år, men den har aldrig filmats. Och nu så kommer den alltså som en filmupplevelse. Inte bara en teaterföreställning vilken som helst, utan den kommer att leva kvar precis som West Side Story lever kvar i West Side Story-filmen. Och den här är så roligt att ni vill visa den i repris. För den ligger på etta på filmtoppen i Stockholm nu i december.
Ja, men vissa filmer är så att de, vi har gjort ett litet medvetet val. Förr kunde vi vara så att vi kanske körde då filmer som vi verkligen tror att många vill se, att vi då kanske la dem 2-3 dagar efter varandra, så att det kunde bli söndag, tisdag, onsdag exempelvis. Men vi har också märkt den att det kan ju vara så att man inte har möjligheten att gå just den veckan överhuvudtaget, så att idag försöker vi istället att dra isär datumen och låta dem kanske komma en månad senare eller så, just för att man ska få möjligheten att se en film vid ett annat tillfälle. I och med att vi bara har en salong så har vi inte möjligheten att kunna visa liksom filmer löpande hela tiden. Så här gör vi med vissa filmer, och det här är definitivt en sån film som jag tror att har man inte sett den än, så ska man absolut ta sig tiden här nu i mitten på januari och komma ner och se den. För det är en jättebra musikal, måste jag säga.
Ja, jag vet inte hur jag ska få ihop allting i januari, men jag får väl också...
Vi får slå upp tält här, du och jag.
Ja, vi kan se alla de här filmerna.
Ja,
ja, sen blir det tisdag, och då är det tisdagsfilm, och då är det ju lite smalare filmer. Men den här kommer att vara en speciell film. Det är någon slags, det är inte en dokumentär, men den påminner nog lite om dokumentären, att den skildrar en speciell plats. Och den skildrar ett hus och de människor som bor i det här huset under en längre tid.
Ja.
Alltså det är olika människor som bor i det här huset. Det är den personen som har en av den stora rollen i den här filmen, det är faktiskt Tom Hanks.
Mm.
Och han hör ju också till den här kategorin skådespelare som nu börjar bli lite äldre och som där kanske kan delvis ta ut svängarna lite mer, men också få lite specialskrivna manus. Och jag får en känsla av att det här är ett sånt. Tom Hanks slog ju igenom i filmen Forrest Gump. Och i den här filmen så har Tom Hanks också samlat de personer som var med i produktionen av Forrest Gump. Så att det är regissör, författare och de personer som han jobbade med när han slog igenom.
Mm.
Som nu finns i den här berättelsen då. I andra roller förstås, men ändå. Det är, jag tror att Hanks själv har satsat ganska mycket pengar i den här filmen. Det är liksom hans testamente kanske på något vis.
Mm.
Den följer alltså huset och vad som händer då med människorna i det här huset. Hur de flyttar in och flyttar ut och hur de skiljer sig och vad de har för relationer. Och man får också en tidsresa,
ja,
på det här sättet. Ja, jag vet inte så mycket mer om den här filmen.
Nej, inte jag heller, men det känns ju ändå som alltså en intressant vinkel. Istället för att följa ett par och deras resa genom livet liksom, så får vi se huset och vad det egentligen får uppleva. Nu tror jag inte att det kommer handla så mycket om själva huset i sig så, men
platsen.
Just platsen, ja, är ju väldigt speciell. För det, ja, jag menar, det vet vi ju själva, om man har flyttat in i en lägenhet eller in i ett hus. Det har ju bott andra människor där. Och jag menar, att se det utifrån och in och få se just de här olika familjer och personerna, hur de kommer och går och olika relationer. Jag tror att det kan vara intressant. Och Tom Hanks gör sällan, skulle jag säga, om någonsin, dåliga filmer.
Nej, det gör han inte. Det kan vi säga. Och han tillhör ju också dem nu som han står på höjden av sin kunskap och förmåga. Så att, ja, den kan nog bli riktigt bra.
Det tror jag.
Mm. Sen så kommer ytterligare en repris.
Ja, onsdagen den 22 januari klockan 19. Då visar vi igen en film som heter Den svenska torpeden. Och det har vi pratat om i en tidigare filmkrönika.
Ja, jag tror att det var i oktobers filmkrönika.
Ja, det låter bekant. Och det här är ju en sann historia om simstjärnan Sally Bauer. Som, ja, allt vad hon gjorde och offrade och hur hon kämpade för att lyckas med sin dröm då, att simma över Engelska kanalen.
Ja, den var ju utsedd som ett tävlings, eller den blev nominerad till en stor filmfestival i Toronto. Sen så var den väl kanske lite för, den kom från ett litet land, den var lite smal, den fick inte den uppmärksamhet som vi svenskar hade hoppats att den skulle få.
Nej.
Men ändå, den kanske så småningom kommer bli filmhistoria.
Jag tror det. Jag menar, tittar man lite på de recensionerna, alltså om man bara sådär lite som snabbt, som Aftonbladet så var det 4+. Kulturbloggen här, 4 stjärnor. Det är mycket, ja, lovord. Vi har Sveriges Radio, Kulturnytt, den får 4 P1-or. Så att den är väldigt uppskattad när man ser till recensioner och så. Så att det,
ja, vi ska väl vara lite stolta över att vi har en svensk film om en svensk personlighet. Så att det kanske hör till den här kulturkanon att vi ska gå och titta på den här.
Ja, men det kan mycket väl vara så. Jag menar, som sagt, känner man inte till den historien och så är det definitivt värt att ta sig en kväll på bion och får med sig lite historia samtidigt som det är en väldigt välberättad film.
Ja, det är det. Sen den 26 januari, nu börjar vi komma till slutet här på månaden, men då är det en sån här konstfilm. Vi har ju visat några sådana förut.
Ja.
Och den här handlar om Van Gogh på National Gallery och den har undertiteln Poets and Lovers. Det är alltså Van Gogh ur det perspektivet. Det skrivs att han är ju inte bara en väldigt känd och älskad konstnär. Han är också en ganska missförstådd konstnär. Och den här filmen ger en möjlighet att förstå Van Gogh lite bättre. Mm. Och den här tidningen som jag ibland refererar till, den engelska tidskriften The Guardian, de säger att det här är inget annat än helt fascinerande.
Mm.
Så att det pågår också samtidigt i Stockholm en konstutställning på Konstmuseet Artipelag. Och den har pågått sedan i juni och den har man förlängt därför att det är så stort publikintresse. Och den handlar också om Van Gogh och hans solrosor. Och den utställningen är förlängd till 2 februari. Så att Van Gogh är lite inne just nu.
Ja.
Jag tror att den kan vara värd att se.
Ja, definitivt. Och jag menar, då är vi där igen. Det här är en möjlighet att få se
tavlor.
Mycket fin konst.
Mm. Och också få berättelse i sitt sammanhang. Ja.
Mm.
Poets and Lovers.
Mm. Ja. Sen har vi bara 2 filmer kvar. Sen är det liksom slut på januari 2025.
Men vilka filmer sen?
Ja, vi börjar då tisdagen den 28 januari. Då har vi ett tungt drama. Det är en premiär. Den heter A Real Pain. Och den skulle egentligen haft premiär 2024. Men man sköt upp den helt enkelt. Och nu kommer den då istället i januari 2025. Och det här är en film om 2 killar. 2 omaka kusiner. Daniel och Benji. Som åker till Polen för att hedra minnet av sin älskade mormors bortgång. Och snart börjar olikheterna mellan kusinerna att väcka gamla spänningar till liv.
Ja, den här resan till Polen. De ska alltså åka till koncentrationslägret Majdanek. Därför att deras mormor var en av överlevarna därifrån. Och den som har gjort den här filmen heter Jesse Eisenberg. Och han fick ett pris vid Stockholms filmfestival i somras. Våras var det väl. Ett pris som kallades för Visionary Award. Och det var eftersom den här filmen den är så stark. Man skriver om den att i sann Eisenbergs anda så är det en dialogdriven film. Där han själv spelar en av huvudrollerna tillsammans med en av få pratkvarnar i samma liga, Kieran Culkin. Och de spelar alltså de här 2 kusinerna. Den bygger på en bok. Och man har sagt att om filmen bara är hälften så bra som boken så är den sevärd. Den har lite granna... Jag ska inte säga svart humor. Det är en rolig film. Den är alltså klassad som ett drama. Men det finns mycket humor enligt de som har sett den här. Och även om ämnet är väldigt svårt. Så ja, det är säkert en film som man så småningom kommer att få höra en hel del talas om.
Ja, tittar man här liksom på en del utmärkelser och så bland annat så vann den ju på en ganska stor filmfestival, Sundance-festivalen. Jag ser också här fått väldigt fin recension från The New York Times. avslutade den recensenten med att skriva så här, I can't wait to see it again. Så att ja, nej, men det här är definitivt en film som jag tror kommer att pratas om när vi börjar närma oss premiärdatum.
Och sen har vi en film till kvar i januari.
Ja, jag avslutar med ytterligare drama.
Ja, och jag skrattar för jag tror du får börja, så ska jag säga det jag har noterat om den här filmen sen.
Ja, filmen heter Baby Girl. Nicole Kidman.
Ja, bara en sån sak.
Ja, bara en sån sak. Mm. Enkelt kan vi då bara dra den lite kort så här, vad man har skrivit att den då ska handla om. Och det är ju, Romy tycks ha det perfekta livet med vd-jobb, kärleksfull make och 2 döttrar. Men när hennes unge praktikant Samuel vågar utmana hennes kontrollbehov rasar den strikta fasaden snabbt. Romy njuter av deras hemliga affär och av att plötsligt ta order istället för att dela ut dem. Men riskerar hon samtidigt allt hon har byggt upp?
Ja, och Nicole Kidman, hon är alltså i verkliga livet 57 år. Det är nästan otroligt att hon har blivit så gammal. När jag hör namnet så tänker jag ju fortfarande på en mycket yngre skådespelerska. Och hennes motpart som spelar den här praktikanten Samuel, det är alltså en ung skådespelare. Han är bara 28 år. Så att redan i filminspelningen så skiljer det ju 30 år på de här två.
Ja, precis.
Och i en av de amerikanska presentationerna av den här filmen så kallas den för erotisk thriller. Det vet jag inte att jag stött på någon gång att vi har erotisk thriller. Men det är väl bra att vi har den
ja,
kategorin
det,
också.
Det är ju första gången kategorin för våran del liksom så. Filmmässigt så har det väl funnits sådana filmer, tänker jag mig. Liksom. Ja. Jag vet, Basic Instinct kanske var någon sånt någon gång i tiden.
Jo, men det har säkert funnits, men att man, att man så öppet sätter den titeln på det. Och det finns till och med på några amerikanska recensioner så har de en varningstriangel och så har de något med så bokstaven R. Och det är tydligen någon form av svartlistning. Mm. Så att den här kommer nog bli omtalad, det tror jag. Sen är flera som påpekar att den har alltså... Den börjar med en orgasm och den slutar med en orgasm. Och den första orgasmen är fejkad. Det är väl med hennes äkta man, antar jag då.
Antagligen.
Men den har fått väldigt blandade recensioner i USA. Och jag menar, nu har vi ett USA som är väldigt konservativt. Men det ska bli spännande att se hur den här filmen verkligen är. För den kan ju också vara väldigt... sevärd.
Ja, men det tror jag. Jag tror att det är... Ja, men sen är det väl som du säger. Jag menar, i det här läget också då, när vi har liksom det här att det är en äldre kvinna, en yngre man och dessutom att hon kanske är chefen dessutom. Jag menar, det är många ändrade könsroller och hela den biten mot, om man ser till vad de klassiskt sett har släppt ut tidigare, eller historiskt sett snarare sagt. Liksom. Jag menar, jag tänkte just på Basic Instinct. Vi hade ju den här en gång i tid med Michael Douglas och... vad heter hon? Nu har jag glömt hennes namn där. Men Farlig förbindelse hette den ju på svenska. Ja, där pratar vi om kokta kaniner och lite grejer. Ja. Sånt där. Jag tror att den här... Just för att det är, som du säger, USA, de är lite kontroversiella fortfarande och konservativa där.
Ja, och framförallt undrar jag hur de ska få bygga upp slutet. Hur man, om man har en sån här historia, så kan det ju... hur kan det sluta? Alltså det finns mycket, man kan fantisera mycket om den här filmen i förväg.
Absolut.
Ja. Så vi får väl gå och titta på den, så
ja,
vi ser vad det blir för någonting.
Det är som sagt... Vi får skaffa sådana här biokort och så får vi hålla oss på bion hela januari också.
Ja, nu har du lyssnat till mig som heter Lena Hjelmerus.
Och mig som heter, eller jag som heter Lars Österdahl.
Och vi gör ju en filmkrönika för Tyresö Filmförening. Och vi hälsar dig välkommen till bion och på återseende nere i biosalongen.
Ha det så bra.
Hej då.